Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och välkomna till Gator och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Idag så sitter vi i det som de andra flesta nog känner till för Nordstan.
Mm.
Men det är inte Nordstan vi ska prata om.
Nej, inte bara. Vi ska prata om Nordstan lite grann. För den gatan som vi sitter på, Postgatan, den är ju delvis under tak där vi befinner oss. Alltså inne i köpcentrum Nordstan.
Vi ska väl kanske presentera dig också. Mattias Axelsson.
Heter jag. Daniel Kahnlefors heter du.
Och jag är någon slags programledare, tror jag att det står i manus.
Ja, och jag är någon slags expert, har jag skrivit själv i manus.
Men som sagt, vad är Postgatan?
Ja, Postgatan, det är ju en av de första gatorna som fanns när Göteborg grundades redan. Så det är ju en gata som någonstans firar 400 år i år. Eller 400 års jubileum nu under 2020-talet. Den sträcker sig från Packhusplatsen där kasinot ligger hela vägen bort till centralstationen. Och det gör att den är en dryg halv kilometer lång. Jag tror jag räknade till 600 meter ungefär när jag tittade på
Google Maps. Du stegade förut idag?
Ja, jag gjorde en sån här mätning på Google Maps. Det var det lättaste att göra.
Ja.
Och tittar man på gatan idag så är ju merparten av gatan så kallad gårdsgata. Det vill säga det är ganska begränsad trafik. Och kommer du på den här sidan av Västerhamngatan där vi
så
befinner oss...
Så gårdsgata och inte gågata?
Gårdsgata. Det vill säga sådana där bilarna får köra men bilarna får köra långsamt. Det är ju från bland
får
annat...
bilar köra här?
Nej, just här inne så är det ju inte gårdsgata utan här inne får ju bilen inte köra alls. Utan här är det ju överdäckat. Så den sista delen av Postgatan, alltså den som går ner till centralstationen, den går ju inne i köpcentrum Nordstan.
Ska jag också säga det då att den här historien lite som vanligt kanske eller ovanligt börjar ju såklart med sill.
Ja,
och då här... kommer vi in på vad gatan har hetat från början så att säga.
Ja, att den har hetat Postgatan, det har den inte gjort i mer än drygt 100 år. För när gatan dras fram på den första stadsplanen och de tidigaste kartorna så heter gatan Herringsgatan i lite olika varianter och lite olika stavningar. Och
Herringsgatun som du står här.
Ja, det är den
1621 till 39.
Ja, det är den första stavningen som vi har på de första kartorna. Och herring, det kommer ju från tyska ordet för sill. Och även nederländska och engelska har ju motsvarande ord för sill. Och på 1600-talet så kallades Göteborgs egna sillfiskefartyg faktiskt för herringsbyssor. Så herring var liksom det gängse ordet som man använde för sill under det tidiga 1600-talet i Göteborg. Och det här ger ju någonstans en vittnesskildring kring holländarnas inflytande och även tyskarnas inflytande på Göteborg i deras liksom första årtionde. Och Göteborg, det var ju en handelsstad redan när staden grundades. Vilket gör att holländare, engelsmän och tyskar hade en stor betydelse i staden. Och det tidigaste Göteborg, alltså Karl IX:s Göteborg på Hisingen, det har man ju ibland kallat för en ren holländsk koloni. Och det spelar ju sen över på den nygrundade staden som Gustav II Adolf ger statsprivilegier. Och i den dagliga handeln och rulliansen så var det holländare som dominerade handeln i allmänhet och sillberedningen i synnerhet. Och tyvärr så vet vi inte exakt varför just den här gatan fick namnet Herringsgatan. Men vi vet att sillfisket hade stor betydelse för stans ekonomi redan vid grundandet. Och det finns lite olika hypoteser om det där med Herringsgatan, Sillgatan. Dels så kan det vara att gatan gick ner till hamnen och att det var i hamnen man lossade och handlade med sill. Det kan också vara så att gatan har fått ett namn från en annan holländsk gata som hette Sillgatan. Men tyvärr så vi vet inte varför
det
just den.
Det kan inte ha varit en transportled från hamnen till Sill till resten av staden.
Ja, det skulle kunna vara så enkelt, men vi vet inte med säkerhet.
Vi tar gladligen emot hypoteser från glada lyssnare.
Ja, och sen från 1671 ungefär så kallas gatan istället för Sillgatan, och det är ju en ren översättning från Herringsgatan då till Sillgatan, vilket den får reta fram till 1800-talets slut.
Och även om vi har touchat lite på det så vill vi väl också påminna om dels vår Instagram, där du säkert kommer lägga upp lite bilder, kanske rent av på sillar.
Ja.
Yes. Och sen såklart Patreon.
Mm. Det här avsnittet är ju inte Patreon-exklusivt, men gå gärna in och bli månadsgivare ändå för att få tillgång till de andra Patreon-exklusiva avsnitten på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, som sagt, tidigt 1600-tal, Göteborgs grundad, och vi vet att gatan finns. Men finns det någonting kvar utav den idag?
Nej,
alltså det som var då?
Ja, av byggnader och liknande så finns det egentligen ingenting bevarat från 1600-talet på själva Postgatan. Men vi bör ju ändå nämna Kronhuset, som ju är en av Göteborgs äldsta byggnader, lite beroende på hur man räknar. Alltså någonting som jag och Kai Martin pratade om i det avsnittet som finns om Kronhuset, som är ett av de första avsnitten som vi gjorde. Och där konstaterade vi att det är två byggnader som tävlar om att vara Göteborgs äldsta, alltså just innanför det. Vallgraven. Och det är ju dels Kronhuset som börjar byggas först 1643, och residenset som blir färdigt först 1650.
Är det inte också så att vi har haft svensk riksdag i de husen?
Jo, i Kronhuset så hade vi svensk riksdag 1660, då Karl den tionde Gustav avled och hans son Karl den elfte efterträdde. Och det här huset, Kronhuset, det byggdes ju under en väldigt krigisk period i Sveriges historia, och Göteborg grundas ju under en väldigt krigisk period i Sveriges historia, så det går liksom som hand i handske. Man brukar räkna mellan att 500 000 svenskar stupade mellan 1620 och 1720, alltså under den svenska stormaktstiden. Och Göteborg var ju, förutom att vara en handelsstad, även en väldigt befäst stad. Man hade bastioner och murar och vallgrav, och Kronhuset det byggs ju på den platsen som ligger precis nedanför Kvarnberget, vilket gör att Kronhuset blir en väldigt välförsvarad plats. Men övriga hus som vi har längs med Postgatan, de fanns inte under 1600-talet, utan de är ju betydligt mycket yngre än vad Kronhuset är. Och Kronhuset är ju den gata i anslutning till Postgatan som är den äldsta.
Mm. Men kan vi inte säga någonting om den gatan som ändå fanns det då? För att jag antar att det inte var en shoppingställe, eller som tydligen Haga då ska ha varit, cozy shopping en fika.
Ja, jag vet inte om vi pratade om det i avsnittet om Haga-Nygata, just att de refererar om sig som cozy shopping since 1648. Mm. Kan vi inte riktigt säga om Haga-Nygata, även om det idag är ett shoppingstråk. Nej,
alltså, men det finns det ingen sån slogan här då?
Nej, alltså
shopping.
Postgatan är ju lite grann, skulle jag säga, en bortglömd gata, men det kan vi ju komma till när vi kommer till nutid. Mm. För om vi tittar på vad Postgatan eller Sillgatan då är för gata under 1600-talet, så kan man säga så här att ju längre från kanalerna du kommer, desto sämre blev bostäderna och desto mer glesbebyggda blev tomterna. Alltså det var någonting eftersträvansvärt att bygga sina hus längs med framförallt stora hamnkanalen, men även längs med västra och östra hamnkanalen. Och ju närmare bergen, ju längre bort från kanalerna du kommer, desto sämre blir husen. Och fattiga människor som bodde innanför vallgraven, de bodde till exempel längs med Sillgatan, men de bodde också i de södra delarna av stan, alltså längs med Vallgatan. Och där låg små, låga trähus som beboddes av fattiga människor. Och de rika husen, de låg mot gatan medan de fattigas hus då låg inåt. Vilket gör att Postgatan bör gå att betrakta som under 1600-talet en gata framförallt för fattiga människor. Mm.
Men man kanske också måste komma ihåg hur litet rent geografiskt Göteborg var på den här tiden.
Ja, alltså Göteborg är ju staden innanför vallgraven. Ja. Plus att du kan räkna Masttugget dit. Ja. Som jag och Malin pratade om i senaste avsnittet om Andra Långgatan. Att fattiga människor, de bodde ju framförallt i Haga och Masttugget. Men vi hade en del fattiga människor även innanför vallgraven. Och de bodde ju oftast längst bort från kanalerna.
Men du har en karta här från 1792 står det. Den kommer ju såklart läggas upp. Men det är liksom det området vi är nu som visas där då. Men vi hoppar fram ett århundrade eller så, 1700-tal. Finns det någonting bevarat från den tiden då?
Ja, det gör det ju faktiskt. Det finns några enstaka hus från 1700-talet längs med Postgatan. Eftersom området Västra Nordstan och även Östra Nordstan har ju brandhärjats ett otal gånger under 1600- och 1700-talet framförallt. Vilket gör att merparten av bebyggelsen längs med Postgatan är från 1800- och 1900-talet. När vi hade en av de stora stadsbränderna 1746 så brann i princip hela Västra Nordstan ner. Det var egentligen bara kronhuset som klarade sig. Men alla trähusen runt omkring kronhuset brann ner till grunden. Vilket gjorde att när man skulle bygga upp Västra Nordstan igen under andra halvan av 1700-talet så bygger man istället staden i sten. Vilket gör att alla de stenhusen som ligger med sin gula färg längs med Postgatan, det vi kallar för kronhusbodarna idag, det är alltså då hus som är byggda mellan 1746 och 1759.
Så är det liksom härifrån vi har fått stenstaden och någon slags evolution i skydd mot eld. Vi slutar bygga i trä, vi bygger i sten istället.
Ja, att man bygger i sten, det är ju framförallt en för att slippa brandrisken. Men begreppet stenstaden, det kan vi nog snarare datera till sent 1800-tal. Det vill säga när man börjar bygga till exempel Kungsportsavenyn och Vasastaden, som vi för övrigt bör återkomma till i ett annat senare avsnitt kring Vasaplatsen. Men om man tar de husen som ligger längs med Postgatan i anslutning till kronhuset, så är det framförallt hus som då byggdes för
militär. Är det de här gula militär husen?
Det är de gula husen från Postgatan 4 till Postgatan 8 och sen hörnet mot Kvarnbergsgatan. Och det är ju hus som i olika utsträckning används för militära ändamål under 1700-talet och sen omvandlas till bostadshus och kontor, och nu finns det gallerier och det finns någon chokladpralinförsäljning och det finns även kaféer på Kronhusgården. Men vill ni höra mer om just de husen så backa tillbaka i våran katalog och lyssna på avsnittet om Kronhuset, för där går jag grundligt igenom de olika husen längs med Postgatan.
Och nu kommer vi till kanske vårt favoritsekel, va? 1800-talet med ångmaskiner och industri och allt möjligt roligt. Och det verkar finnas som en röd tråd i Göteborgs historia att just 1800-talet då började hända grejer.
Ja, det är väl egentligen 1800-talet som gör att jag tycker att Postgatan är intressant att prata om. För under 1800-talet så blir Postgatan eller Sillgatan den stora emigrationsgatan. Det är alltså till Sillgatan som de svenska emigranterna kommer innan de ska ta båten över via England och sen vidare över Atlanten till det förlovade landet Amerikas förenta stater. Och man brukar räkna med att någonstans runt 1,2 miljoner svenskar lämnar Sverige mellan sig mitten på 1800-talet fram till ungefär första världskriget. Och att så många, det är en femtedel av Sveriges befolkning som väljer att utvandra. Och orsakerna till att så många svenskar väljer att flytta från landet, det beror ju dels på att förhållandena i Sverige är ganska illa. Det vill säga, det är en period av stora förändringar. Dels så har vi förändringar i jordbruket som gör att jordbruket blir effektivare med nya maskiner och liknande. Vilket gör att lika många människor kan inte försörja sig som jordbrukare. Befolkningen växer under 1800-talet, vilket gör att jordarna inte räcker av den anledningen. Och därtill kommer ju det här nya nu att USA har bildats som nation i slutet på 1700-talet. Och i USA så finns just det som svenskarna söker. Det finns stora jordbruksmarker. Det finns en relativt politisk frihet om vi jämför med hur den var i Sverige. Det finns också en religionsfrihet som inte fanns i Sverige. Och det här är några av de orsaker som gör att så många svenskar under 1800-talets andra hälft och några år in på 1900-talet faktiskt väljer att lämna Sverige. Och att vi pratar om emigrationen just när vi pratar i avsnittet om Postgatan och Sillgatan, det är för att när de svenska emigranterna skulle resa över Atlanten så var det med tåg till centralstationen man kom. Och sen så var det med båt ifrån kajen som man reste. Och däremellan så låg rådhuset där man gick för att fixa sina papper. Och tar man centralstationen, rådhuset och kajen så får vi liksom som en triangel. Och mitt där i så ligger ju Sillgatan som en naturlig referenspunkt att förhålla sig till som emigrant.
Men för Göteborgs del då så borde väl nästan emigrationen varit någon slags kassako med så mycket folk i rörelse. Och som, för jag tror det kunde stå här länge fram att de var tvungna att vänta en vecka i stan också innan man fick sina papper och kunde åka.
Jag tror att för Göteborgs del och för vissa göteborgska företagares del så var det absolut ingen dålig affär att det rörde sig så många svenskar genom staden. För om vi ska titta på hur Sillgatan är under andra halvan av 1800-talet, och då ska jag säga att jag i researcharbetet haft väldigt god användning för en artikel i Göteborgsposten som Christian Wedel, som är en ännu större göteborgskännare än vad jag är, har skrivit.
Går det?
Ja, det går alldeles utmärkt. Där man får sova och äta fläsk och potatis, som ni väldigt gärna får läsa.
För att ge en referens till folk, hur hittar man den? När är den skriven?
Nej, men jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen givetvis.
Perfekt.
I den här artikeln så beskriver Christian Wedel Sillgatan som en av de farligaste platserna i Europa, fullt jämförbar med sjöfararkvarteren i Marseille eller Nyhamn. Och det var ju hit som drängar och pigor kom från sina små gårdar, från de mörka skogarna och trånga fälten runt om i Sverige. Man kunde komma från byar som Ödeshög och Lindome och Gunnaryd. Men det var inte bara bönder eller torpare och pigor, utan det var också värnpliktsvägrare och lycksökare av olika slag. Och deras första möte med Göteborg som stad när de kommer hit under andra halvan av 1800-talet. Och det var ju inte sällan så att det var första gången som de lämnade sin egen socken som de kom till den här myllrande storstaden Göteborg i slutet på 1800-talet. Och då är det till den nybyggda centralstationen som de kommer. Och på sin ficka så har de pengarna som de har fått från försäljning av gården, den pengarna som ska räcka till att köpa biljett för att kunna ta sig över med båt till Amerika. Och vid centralstationen så mötte de inte sällan agenter som var iklädda mässingsknappar och mössa med guldbord för att kunna se ut som pålitliga länsmän. Och de här agenterna hade ibland ett rep som bönderna kunde hålla i för att de skulle kunna inte tappas bort i myllret av människor. För när man kommer till Göteborg så får man vänta ett par dagar upp till en vecka innan man kan resa vidare till Amerika. För det är ju en del praktiska saker som ska ordnas. Man ska gå till rådhuset och få intyg från polisen. Man ska köpa biljett och liknande. Och just det här att emigranterna stannar ett par dagar upp till en vecka i Göteborg gör ju att det längs med Sillgatan växer fram emigrantkontor, brännvinsaffärer, ölcaféer, små hotell. Det finns butiker som har språkkurser. Det finns skräddare, och anledningen till att det finns skräddare, det är ju för att många av männen och kvinnorna som skulle resa över, de ville möta den nya världen i kostym av modernt snitt. Så under de dagar som emigranter befinner sig på Sillgatan så är de tvungna att spendera en del pengar. Och när sen biljetten är betald, papperna är i ordning, så går man med sin agent ner till hamnen där ångbåtarna väntar. Och de dagar som ångbåtarna lämnade hamnen för att resa över till Hull på Englands östkust för sen vidare transport med tåg till Liverpool på västkusten, och där byte till ytterligare en båt som skulle resa i ett par veckor över Atlanten. Och under de här avresedagarna så var det mer eller mindre en folkfest på Postsillgatan. Och som sagt så var det någonstans mellan 1 och 1,2 miljoner svenskar som lämnade Sverige under den här perioden. Och man räknar med att ungefär 80% av dem gjorde det via Göteborg. Så det har ju rört sig någonstans runt 1 miljon emigranter på de här gatorna under andra halvan av 1800-talet och ett par årtionden in på 1900-talet.
Men har vi några spår i staden idag från den här perioden med så stor emigration?
Ja, det är lite konstigt att vi inte har fler spår av emigrationen eftersom det var då 1 miljon svenskar lite drygt som lämnade Sverige och som då har vandrat på de här gatorna. Vi har inga minnesmärken eller statyer, inte vad jag känner till i alla
men
fall.
Men den här liksom båten vi pratade om?
Ja, den är ju Delaware-monumentet. Ja. Den har ju, det är ju Sveriges kolonier på 1600-talet, ja, så det är egentligen inte alls med emigrationen att göra. Däremot så ligger ju emigranternas hus vid Packhusplatsen, alltså samma hus som kasinot. Sen finns det ju faktiskt på Postgatan 1, alltså det första huset på Postgatan, ett gammalt hotell som användes för emigranter under slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Jag tror att huset är byggt 1898. Och sen 1910 så tar hotellaktiebolaget Hembygden, som drivs av Nationalföreningen mot emigrationen, över huset. Och syftet med att de tar över huset och gör hotell av det, det är för att bereda åt emigranterna och immigranterna som passerar Göteborg sund och trygg bostad för skäligt pris.
Finns det någonstans i Sverige där vi har minnesmärken över emigrationen? Eller kan det vara så att vi kanske lite skäms över det?
Jag tror att det är en period som vi kanske inte minns med så stor stolthet, för det var ju ändå att 1 miljon svenskar lämnade Sverige för att det var så dåligt, ja, i Sverige. Så kanske inte någonting som man riktigt, framförallt under 1900-talet, vill minnas tillbaka på som så, liksom med säger man, ljusa minnen.
Förstår. Och som vanligt, då hoppar vi ungefär 100 år framåt igen då, eller ja, vi har redan varit lite inne på det. Men vad hände här under 1900-talet och fram tills idag kanske?
Ja, emigrationen börjar ju avta i och med att första världskriget börjar, vilket gör att det blir svårare att resa rent konkret. Dessutom inför USA starkare regleringar, det blir successivt bättre i Sverige också. Vilket gör att incitamenten för svenskar att flytta blir mindre, vilket gör att Postgatan, som den nu heter, från slutet av 1800-talet inte längre blir en emigrationsgata.
Jag tror inte du har sagt någonting om det, men varför blir det Postgatan?
Ja, det beror på att ett antal köpmän med verksamhet längs med Sillgatan tyckte att Sillgatan hade så dåligt rykte och att Sillgatans namn inte liksom var representativt. Så de la fram ett förslag inför drätselkammaren, som alltså motsvarar ungefär kommunstyrelsen, om att byta namn. Och då hade man förslag på Börsgatan för att den ligger i anslutning till börsen. Även Järnvägsgatan var ett förslag. Men sen så kommer drätselkammaren fram till förslaget Postgatan, just det som posthuset byggdes 1873 vid Packhusplatsen. Men även om man byter namn från Sillgatan till Postgatan, så finns ryktet, det dåliga ryktet om området, fortfarande kvar. Och 1923 så kunde man beskriva Nordstan i allmänhet och Postgatan i synnerhet som ingen vacker stadsdel, och ingenstädes får man en rikare provkarta på vagabondtyperna än här. Bondfångare, klockskojare, supare, lättingar och föredättingar. Och det är från Fredbergs Det gamla Göteborg, återigen, som jag citerar, som jag brukar använda mig som citatmaskin i alltså, den här podden.
Alltså man måste ju verkligen ändå i någon mening uppskatta hur man formulerade sig för några år sedan.
För 100 år sedan, ja. Sen går det ganska fort. För 1930 så har en annan göteborgsskildrare beskrivit att det har bitvis blivit riktigt gemytligt med doften från Kronans kafferosteri och Vikstens lilla fabrik för maränger, munkar och kokosbollar. Så någonstans här under, säg, 1930-1940-talet så får området successivt bättre rykte. Däremot så den delen där vi befinner oss, alltså den östra delen av Postgatan, dras ju med dåligt rykte även in under tiden efter andra världskriget. För när vi kommer in i perioden från, säg, 1945-1950, så går vi ju in i rekordåren i Sverige. Och en av de viktiga stadsförändringarna som sker i många svenska städer under den här perioden, det är de så kallade citysaneringarna, eller rivningsraseriet som det ibland kallas, där man mer eller mindre jämnar hela stadsdelar med marken och bygger nytt. Vi har ju jättemånga exempel på hur man har slått upp stora domuslador i både den ena och den andra svenska staden. Och det område här i Göteborg som drabbas hårdast av de här citysaneringarna, det är ju just Östra Nordstan. För om vi tittar 1960 så består Östra Nordstan av 90 fastigheter. Och merparten av de 90 fastigheterna, det är stenhus. För oftast i 3 våningar, och de allra flesta byggda under 1800-talets senare hälft. Merparten av ytan i de här fastigheterna. Det var olika typer av småindustrier, lagerlokaler, agenturer, hotell och liknande. Det var bara 5% av ytan som utgjordes av bostadshus.
Men finns det några bilder på det här?
Det finns oerhört mycket bilder från den här perioden.
För det låter ju väldigt annorlunda ut från hur det är idag.
Du skulle inte känna igen dig om du kom till Östra Nordstan i, säg 1960 eller tidigare. Och jag kommer att lägga upp flertalet av de bilderna. Det finns fantastiskt fina bilder, framförallt från gamla ölcaféer som låg här på Postgatan med gamla, med fina ölgubbs original som sitter. Och även husen och kvarteren är ju helt annorlunda. Själva gatustrukturen är ju densamma, för den bevarade man ju när man byggde köpcentrum Nordstan. Men i övrigt så är det ju, ja, det är en helt annan stadsdel. För det som händer under slutet av 1950 och början av 1960, det är ju att Göteborgs kommun satsar sin tid och sina pengar framförallt på att bygga i förorterna. För det är ju då vi har alla miljonprogramsområden till exempel, vilket gör att citysaneringarna huvudsakligen bedrivs av privata byggföretag. Och redan 1959 så hade det helt privata bolaget Östra Nordstan AB och kompani bildats av 10 byggföretag. Och det var de som fick i uppdrag att förvärva fastigheterna inom området samt projektera och genomföra saneringarna. Och det här privata initiativet, det var någonting som välkomnades av staden. För det gjorde ju att de inte behövde lägga tid, pengar och resurser på rivningarna och saneringarna. Och det här gjorde att Östra Nordstan inte bara blev ett av de största enskilda saneringsprojekten i hela Sverige, utan ett av de få som skedde i helt privat regi. Och det som händer under sent 1960, tidigt 1970-tal, det är att man river runt 100 hus för att ge plats åt de 7 byggnader som står där idag. Och de 7 byggnaderna, de sammanfogas ju med att man bygger glastak och tak mellan byggnaderna. Så går du längs med den delen av Postgatan som är öster om Östra Hamngatan, alltså från Östra Hamngatan till centralstationen, så går det ju helt under tak hela vägen bort till centralstationen. Och ska du orientera dig inne i köpcentrum Nordstan, då har du egentligen 2 huvudgator. Du har ju Postgatan som går i öst-västlig riktning och du har Götgatan som går i nord-sydlig riktning, och så möts de 2 gatorna i mitten i det man skulle kunna kalla lite grann Nordstadstorget eller en informationsbyrå och liknande. Och den första etappen av Nordstan står klar 1972, och det är ju det som gör att Nordstan i år 2022 kan säga att de firar 50 års jubileum. Och det första kvarter i det här nya köpcentrum som står färdigt, det är ju det 5:e kvarteret. Och det är också det som sen får namnet Femmanhuset. Mm. Men man ska ju komma ihåg att Femmanhuset och Nordstan är inte exakt samma sak, utan Femmanhuset är ju en del av Nordstan. Och det har fått sitt namn helt enkelt för att det är det 5:e kvarteret. Mm. Och när det stod färdigt så stod det en stor 5 på huset. Så i folkmun så blev det Femmanhuset. Svårare än så är det inte med förklaringen till det namnet.
Någon ska någon gång ha sagt att saneringstiden i Sverige var motsvarigheten till andra världskriget i Europa, och att man liksom bara går helt bananas med att riva saker. Mm. Så jag antar att det är mer saker som försvinner under den här perioden.
Ja, om vi ska titta specifikt på det område där vi befinner oss, alltså längs med Postgatan, så är det väl framförallt kvarteret Traktören som det kallas. Alltså det kvarteret som omgärdas av Postgatan i norr och sen Tygårdsgatan, Torggatan och Köpmansgatan på ömse sidor. Och det var innan de husen revs på 1960-talet fyllt med massa äldre hus. Bland annat 3 väldigt väl bevarade fastigheter från 1700-talet. Och idag så är kvarteret Traktören helt bebyggt med en enda stor kontorsfastighet där stora delar av Göteborgs stadsbyråkrati befinner sig.
Så de här fastigheterna från 1700-talet finns inte kvar? Man rev dem också, trots att de var välbevarade?
Rev hela kvarteret, jämnade det med marken och byggde det här kvarteret Traktören, där till exempel stadsbyggnadskontoret har sina lokaler. Och det är ju så här typiskt svenskt mitten av 1900-tals byggnad.
Men har det inte hänt någonting här sedan typ 1975, eller har det hänt saker sen?
Inte jättemycket på Postgatan egentligen. Det är huset som ligger mitt emot Kronhuset som var tingsrättslokaler från tidigt 90-tal fram till sig någonstans 2009-2010. Det är ju ett hus som byggs under början av 1990-talet där jag för övrigt jobbade i 2 år, för vi hade komvuxutbildning på den skola som jag jobbade, hade sina lokaler under 2 år just i gamla tingsrättshuset. Slottet som då byggt i tidigt 90-tal. Men i övrigt så har det inte rivits eller byggts så mycket nytt. Man kan ju möjligtvis nämna att stora delar av Postgatan då gjordes om till Gårdsgata någon gång under, jag tror att det är under 00-talet. Och Postgatan är ju idag en lite märklig gata eftersom den å ena sidan är den väldigt livliga shoppinggatan som vi har i Nordstan där det är fullt med affärer och fullt med kaféer och fullt med människor nästan alla dygnets timmar. Och sen har vi den andra halvan av Postgatan som ligger på västra sidan där det finns förvisso några få små kaféer, men i övrigt så är det ju en ganska död gata. Om du går från från Östra Hamngatan längs med Postgatan ner till Packhusplatsen, det är inte så att det liksom sjuder av liv på den delen av Postgatan idag.
Nej, avslutas med kasinot.
Ja. Och där
kanske det sjuder lite.
Det sjuder lite mer att bli på. Men det är lite intressant att man inte har gjort mer av Postgatan egentligen. Att det inte finns mer typer av verksamhet. För det är ju ändå en väldigt, väldigt central gata.
Mm. Nej, jag vet inte heller. Men finns det någonting mer att säga om Postgatan?
Nej, jag tycker att vi med det tackar alla er som är patrons på patreon.com/gatorotorg i Göteborg.
Yes.
Och gå gärna in på Instagram, följ kontot där. Sen ska jag också tipsa om ett annat Instagramkonto som vi har startat som heter Det gamla Göteborg. Där jag lägger upp bilder hur Göteborg såg ut förr och exakt hur det ser ut idag på samma plats. Du får två bilder som jämför från till exempel 1800-talet med 2010-talet. Det är ganska populärt.
Just denna platsen då så kan vi se jättestor skillnad då.
Stor skillnad på just den här delen av Postgatan. Nu ska jag ta upp min punchrulle så hörs vi igen om en vecka.
Ha det gött!
Hej!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.